Ja, det är en glädje för oss från Finland och Sverige att komma till er i Norge. En stor glädje. Och vi har anledning till stor tacksägelse till Gud att det här finns bröder och systrar som i allt vill hålla sig till Guds ord och som genom Guds ords undervisning har blivit övertygade om, helt vissa om, att den lutherska bekännelsen är ingenting annat än Guds ords bibliska, klara, tydliga lära. Jag ska tala över ämnet bibelöversättning och bibeltolkning. Och det är ett viktigt ämne och ett angeläget ämne. Det finns ju ingenting som är viktigare än att läsa Guds ord och att översätta Guds ord. När jag säger det sistnämnda, översätta Guds ord, så kanske ni tänker, det är väl ändå inte så viktigt. Och ni glömmer bort att allt vad ni gör när ni läser Bibeln är att ni översätter. Därför att Guds ord gavs ursprungligen till profeter, evangelister och apostlar på ett språk som vi inte förstår, som vi inte pratar vanligtvis. Det är inte vårt modersmål. Alltså måste vi översätta. Vi glömmer kanske bort att det är översättningar vi ständigt arbetar med. Att vi ständigt översätter Guds ord. Och när vi tänker efter, vad betyder det här? Ja, då är det just detta. Hur ska det översättas? När vi frågar oss, vad innebär detta? Vad betyder det? Hur står det skrivet? Vad säger Herren? Ja, då är det frågan om en översättning. En översättning till vår tanke, till vår förståelse av heliga ord som ursprungligen är givna på en annan dialekt, ett annat tungomål än det som vi är vana vid. Och till detta kommer att våra tungomål, de förändras. Det norska språket är inte sig likt genom åren, utan det ändras en del. Och det lär också vara så att ni talar ganska olika i olika delar av landet. Och då måste ju Guds ord, om det ska predikas och brukas så som apostlarna lär, talas klart och tydligt in i er situation, till ert språk och er dialekt. Det går inte an att komma till ett område och så tala en dialekt eller ett språk som man inte förstår. Aposteln säger att språket vi talar, frambärandet av Guds goda nyheter, ska vara klart och tydligt. Lika klart som trumpetens signal är för att folket ska göra sig redo till strid. Om signalen är oklar, otydlig, så hjälper det inte om det som sägs är rent och rätt, men hörs det inte, förstår man det inte, så gör sig ingen redo till strid. Och vi har också att tänka på det uppväxande släktet som växer upp i en ny språkmiljö och som har svårigheter med det språk som våra förfäder brukade. Bibeln måste alltså ständigt läsas och brukas, och när man gör det så är det frågan om en översättning. Någon ska kunna ställa frågan när vi läser Bibeln för våra barn eller i hemmet: pappa, vad betyder det? Eller mamma, varför står det så? Och vad betyder det? Vad innebär det? Och då gäller det att försöka förklara eller tolka eller översätta det ord för samma sak. Ordet tolkning, det leder oss ibland in på lite funderingar så att vi rynkar på näsan. Därför att så ofta är det frågan om borttolkning när man tolkar. Och så säger man så här: vi vill inte ha något tolkningar. Vill vi ha Guds ord rakt fram som det står? Om man då menar, vi vill inte ha några borttolkningar, några bortförklaringar, så menar man ju alldeles rätt. Det vill vi inte ha. Och det ska vi inte ha. Utan vi ska ha Guds ord rakt fram som det står. Men likväl så är det ju frågan om att tolka. Ty att tolka och att översätta, det är ju samma sak. Det vet ni. Vi talar om att vi behöver en tolk. Låt oss säga att Per-Erik Söderström skulle här hålla det här föredraget i mitt ställe. Och han känner sig mest förtrogen med det finska språket. Ja, då fick vi lov att ta fram en tolk här. Som tolkar, översätter till norska eller svenska. Att tolka och att översätta är samma sak. Och en tolk som borttolkar eller bortförklarar, det är ju ingen rätt tolk. En sån måste vi driva ut härifrån. Honom vill vi inte ha. Om han förvanskar det budskap som förs fram, så är han ju ingen tolk, utan han är en bedragare. En tolk och en rätt tolkning innebär att man flyttar över budskapet till det språk som åhörarna behärskar, så att de förstår och tar emot precis det som sägs. Och det är nu idealet när det gäller att översätta Bibeln. Att flytta över budskapet till svenska eller norska eller danska eller finska, så att det som finns i originalet, i den Guda inspirerade, ofelbara grundtexten, inte förvanskas utan förs vidare. Och vi kan då med en gång säga att där lyckas vi aldrig till 100%. En tolkning eller översättning blir aldrig lika klar och tydlig som originalet. Och det är ett misstag när man ibland har velat ersätta originalen med översättningar och sagt: vi behöver inte studera hebreiska, vi behöver inte studera arameiska, vi behöver inte studera grekiska, för vi har ju den översättningen. Och sen kommer man att döma allt utifrån en alldeles bestämd översättning. Och så gör man en omkastning så att det blir en viss översättning som är den ursprungliga gudaingivna grundtexten, och så får allting annat rätta sig därefter. Men då har man gjort ett fel. Då har man glömt bort att det är fråga om en översättning. Det där finns på de flesta håll. Jag har mött det på många håll ut i världen. I Amerika så finns det många som har bundit sig vid den översättning som kom ut 1611 första gången och sen reviderades en gång på 1800-talet och som kallas för Kung Jakobs Bibel eller King James Version. Och så säger man, om man får en ny översättning och den är inte helt lika med King James Version, då säger man: här är en förfalskning, här har man gått ifrån Guds ord. När det kanske i själva verket är frågan om en tydligare och klarare översättning av grundtextens ord. Något som man icke i samma klarhet hade fått fram i King James Version. Och detsamma kan gälla om svenska översättningar. Somliga säger den enda verkligt ofelbara översättningen, det är Karl den XII:s Bibel. Andra säger det är normalupplagan till Nya testamentet av år 1883. Och när det gäller norrmännen så kanske de säger att det enda rätta bibelöversättningen som icke får förändras, Det är kanske 1930 års översättning. Finns det någon sån? Det är bäst att titta efter. 31. Jaha. Och då ska man alltså komma ihåg att alla översättningar är alltså översättningar. Och att grundtexten står över varje översättning. Och en översättning kan vara bättre och sämre. Och man kan lätt konstatera att till exempel den norska översättningen av vår, sa du 31?
30.
Jag var på rätt spår då. Av 1930, den är mycket bättre än den svenska översättningen av 1917. Det kan man konstatera. Man kan ändå konstatera att översättningen av 1930, den har inte träffat rätt och klart på alla ställen. Utan det finns ställen där man måste påpeka att här är det inte klart och helt rätt översatt. Och så är det i regel med alla översättningar. Jag vet för min del inte om någon översättning som kan jämställas med originalet. Utan det finns ställen där man bör översätta annorlunda. Men nu är det dess bättre så att Guds ord är så rikt och så tydligt i sig självt. Och upprepar sig självt så ofta. Att även översättningar som innehåller sämre tydningar, sämre tolkningar och en del helt felaktiga översättningar här och där. Likväl icke lyckas att komma ifrån Bibelns klara budskap. Så är det fullt möjligt att läsa till exempel den svenska bibelöversättningen av 1917 och få goda insikter i Guds ord. Få en klar kunskap om den bibliska läran. Fastän det i denna översättning på flera ställen är mindre goda tydningar och på en del ställen rena felaktigheter. Men av detta följer ju då två saker. Det ena är att man kan alltså läsa de olika översättningarna och få kunskap. Men att man ska söka sig givetvis till den bästa möjliga översättningen. Och då följer för det andra att vi måste i den lutherska församlingen eller i den kristna kyrkan ha lärare som kan hjälpa oss till rätta och visa vad som är en rätt tydning, en rätt tolkning och hur Bibeln bör översättas. Vi kommer i en babylonisk fångenskap, det vill säga till ett beroende av makter som inte i allt styrs av Guds ord, om vi avskaffar kunskaperna i Bibelns grundspråk i vår församling. Vi måste ha en eller flera, helst många lärare i den kristna församlingen som ständigt går tillbaka till grundtexten. Annars är det fara och färde. Vidare kanske någon undrar över hur kan det komma sig att man inte översätter rätt? Är det rena rama illviljan, lusten till bedrägeri, att man översätter fel? Nej, det är det i regel inte. Sådant kan väl förekomma, men i regel är det inte detta. Utan i regel är det ju det att det är inte så lätt att översätta. Jag tror att en del fromma kristna, de tror att det är lika lätt att översätta Bibeln som att vända en pyjamas ut och in. Det är bara att vända det hebreiska språket över till ett annat tungomål. Men så lätt är det inte. Dels finns det vissa ord som förekommer så sällan att det är svårt att exakt bestämma vad ordet betyder. Fastän nu bibelforskningen och den bibliska arkeologin har fått tillgång till mycket flera texter och mycket mer kunskap om de gamla språken än förr, så finns det alltjämt vissa ord och uttryck som vi är osäkra på. Vi har ju nämligen inte fått något lexikon till Bibeln. Utan det lexikon som forskarna arbetar fram, de är gjorda av forskarna på grundval av deras observationer. Precis som om jag skulle umgås med er här i Avaldsnäs en längre tid och så försöker jag att dra slutsatser om ert språk. Och så skriver jag ner att när de i Norge så säger de så och så, och då menar de något helt annat än vad de säger. Och så säger de så, det betyder det, och så registrerar jag, och så försöker jag registrera hur ni fogar samman satserna, inte bara vad de enskilda orden betyder, utan hur ni kopplar ihop olika ord. Och så kan jag observera att när ett ord sägs helt ensamt, då betyder det en sak. Men när det sägs tillsammans med andra ord, då får det en annan innebörd. Det är ju inte så som med siffror, att står det en tvåa, då vet vi det är två. Och står det fem, då är det fem. Och står det sju, då är det sju. Utan ni vet ju att i alla språk så har många ord flera betydelser, beroende av sammanhanget. Vi pratade igår kväll om några ord. Vi nämnde till exempel ordet pris. Ja, om vi bara ser det ordet, då kanske vi tänker, ja, det har att göra med att det är, vad det nu heter på norsk, utsalg. Och det är ett bra pris. Eller då tänker vi, aha, här är det nog pinsevännerna som har möte. För jag ser att det stod pris där. Och då kopplar jag ihop det med pris för Gud. Eller då så kan det betyda något annat. Ni kan säkert fylla i flera betydelser. Och så är det med många ord. Och så är det också med Bibeln. När vi läser i den hebreiska texten, så är det inte bara så att man kan titta på ordet och så skriver man ner det, det betyder det. Utan man måste också ge akt på sammanhanget. Och då kommer här in i bilden en annan viktig sak. Nämligen, vad är sammanhanget? Och här har vi källan till de flesta felöversättningarna. Vad är sammanhanget? Var och en förstår att om man utgår ifrån att sammanhanget i Bibeln är det att olika mänskliga försök att uttrycka sina erfarenheter har under årens lopp sammanställts, så ser man på sammanhanget helt annorlunda än om man utgår ifrån att detta sammanhang är givet av Gud. Ett sammanhang som har att göra med att Gud har styrt det hela. Att Gud har utkorat vissa män att nedteckna Guds ord och att berätta om händelser på det viset att det blir rätt så som Gud vill och så som vi måste känna till det för att bli visa till frälsning. Att många moderna översättningar innehåller så många felaktigheter har till stor del sin grund i detta. Enligt modern teologi, och den är inte så modern, den har förekommit i långa tider, men vi kan säga att man formulerade principen tydligt och klart först mot slutet av 1800-talet. När man tyckte sig ha vunnit helt och hållet mot de gamla konservativa bibeltrogna teologerna. Och man hade sett till att man hade fått sina liberalteologer såsom professorer och docenter på de flesta håll i världen. Och man var i majoritet. Då formulerar man den principen. Bibeln skall vid studiet betraktas som vilken annan mänsklig bok som helst. Det är den första och grundläggande principen. Och vill man inte utgå ifrån den, då är man, som det heter på svenska, ute ur leken. Heter det så på norsk också? Du förstår det i alla fall. Då gör man sig icke besvär med att lämna in sina meriter för att söka en professur. Det är onödigt, för man är ovetenskaplig och på förhand diskvalificerad om man icke utgår ifrån att Bibeln är i grunden som vilken annan mänsklig bok som helst. Det är alltså grundprincipen bakom det arbete med Bibeln som förekommer vid de flesta universitet och högskolor runt om i världen. Och när man idag arbetar på nya översättningar, så har man den principen att utgå ifrån. Och det får naturligtvis konsekvenser. När det gäller gamla förbundets skrifter, så måste man då räkna med att det är gamla sagor och legender och myter som har på många omständiga vägar så småningom bearbetats och sytts ihop till de texter som vi nu har. Och då gäller det för oss när vi översätter att komma så långt tillbaka så att också läsaren kan uppdaga dessa ursprungliga ting. Att i själva verket är frågan om mycket mänskliga ting. Mycket mänskliga försök. När vi till exempel läser i första Moseboks 3:e kapitel och 15:e vers. Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd. Denne skall söndertrampa ditt huvud och du skall stinga honom i hälen. När man läser detta, så får man givetvis icke betrakta det här som en gudomlig uppenbarelse om den kommande frälsarens seger över djävulen. För det skulle ju förutsätta att Bibeln är en helt annan bok än andra böcker. Den skulle förutsätta Guds ingripande och under. Att det är Gud som har givit dessa besked och låtit det nedtecknas. Nej, vi måste utgå ifrån att det är människor som har funderat, och att det är deras funderingar som har givit upphov till den här texten. Och hur ska vi då fatta den här versen? Jo, givetvis att man på tidigt stadium blev rädd för ormar. Och att inte minst kvinnor är rädda för ormar, precis som de är rädda för möss. Musar. Det måste vara det som vi kan registrera utifrån vår mänskliga erfarenhet, som återspeglas i texten. Och då vet vi ju det. I varje fall vet jag det. Att somliga hoppar upp på stolar om det kommer en liten grå mus. Och skriker i högan sky. Och då är det säkert något liknande som ligger bakom denna 15:e vers i första Moseboks 3:e kapitel. Är detta möjligt, kanske ni frågar? Och kan i så fall till och med fromma människor komma in på såna här tankegångar som förklaringar till de heliga orden i Bibeln? Ja, vänta, ska ni få höra. Jag hade tänkt att titta på den nya norske bibelöversättelsen av år 1978. Jag hade tillgång till den en stund, men sen blev den berövad mig. Och sen fick jag inte tag i någon. Jag kan säga att så länge jag hann och bruka en på en del känsliga ställen, så var jag glatt överraskad att den hade på många, många ställen en mycket bra översättning. Inte på alla, men på många. Men en någon grundligare genomgång av denna översättning har jag icke kunnat göra, eftersom jag blev berövad den och icke har fått tag i någon ny. Och därför kan jag icke lägga upp den här serien av föredrag i anslutning till den, vilket kunde ha varit lämpligt. Utan då fick jag istället ta någon annan ny översättning. Och då tyckte jag det var lämpligt att ta en översättning som jag vet är mycket populär. En översättning som har tryckts i över 25 miljoner exemplar redan. Och som skall översättas, alltså en översättning som skall översättas. Det är inte frågan om att grundtexten ska översättas, utan först har man översatt eller omskrivit Bibelns grundtext till engelska, och sen har man satt igång att översätta översättningen, den engelska översättningen. Jag talar om The Living Bible. Och så avser man att inom kort ha översatt översättningen The Living Bible till över 100 språk. Nu håller man på, eller jag vet inte om den är färdig på japanska. Den är i alla fall färdig på svenska. Jag vet inte om den finns färdig på norska. Men då kommer den när som helst. På svenska kom först Nya Testamentet i översättning 74 redan. Och för 2 år sedan så kom också Gamla Testamentet. Och nu finns alltså hela Bibeln. Och på svenska blir det då Levande Bibeln. Det står också parafras. Parafras betyder att det är en återberättande översättning, vilket i och för sig inte är något fel. Vi måste ju kunna med egna ord återberätta. Vad står det här? Tala om för mig vad menas. Man ska visserligen komma ihåg att då har man inte längre att göra med en översättning där man går nära de hebreiska orden och uttrycken, utan vad man gör är att överflytta det i återberättandets form. Det vill säga det blir mycket mycket mera av hur översättarna har förstått det som kommer fram. Man får verkligen tydligt klart för sig vad har de tänkt när de har läst det här, när de återberättar med egna ord. Och därför är denna bibel av det skälet mycket värdefull, för den gör klart för en hur många många människor, kanske miljoner människor, uppfattar Bibeln när de läser den. Och man blir förskräckt. De läser samma ord men uppfattar det helt annorlunda. Det är ganska fromma människor bakom denna bibelparafras. Det tror jag man kan säga. Men hur har man då uppfattat till exempel detta ställe om ormens huvud som ska krossas? Jo, det står så här i denna bibelparafras: från och med nu kommer du och kvinnan att vara fiender. Jag ska nämligen se till att kvinnan är rädd för dig. Och samma förhållande ska gälla mellan dina avkomlingar och hennes barn. Barnet kommer att krossa ditt huvud, medan du kommer att hugga det i hälen. Det här är alltså skrivet av mycket fromma människor. Människor som menar att Guds ord är rikt på nåd och kraft, så att det kan förvandla oss och göra oss till goda kristna, och att vi i kraft av denna förvandling så småningom ska nå det himmelska målet. Men vi ser hur de har smittats av universitetsteologi, av detta tänkande att det måste vara mänskliga erfarenheter som har skapat texten. Jag ska nämligen se till att kvinnan är rädd för dig, och samma förhållande ska gälla mellan dina avkomlingar och hennes barn. Står inte ett ord om det i texten. Inte en stavelse om det. Men det är ändå vad man har tänkt. Det måste ju ändå vara det som menas. Och ska vi nu återberätta det fritt, så får vi uttrycka oss så. Det kunde nästan lika gärna ha talats om mus istället för ormar, så har vi sett hur aktuell och med sin tid Bibeln är. Men visst är vi rädda för ormar? Jajamän. Medan jag har första Mosebok uppslagen ur levande Bibeln, så kan jag ge ett annat exempel. En stötesten för den moderna människan är ju Guds skapelse. Därför att om det var så att det fanns ingenting, bara Gud själv, och så blev någonting, då måste jag tro på Gud, inte sant? Jag måste tro på hans existens. Jag kanske inte dyrkar honom. Jag kanske inte vänder mig till honom och ber till honom och förtröstar på honom. Jag kanske är rädd för honom. Jag kanske hatar honom. Men jag måste i alla fall tro att han finns. För annars är jag dum i huvudet. Och så säger ju Bibeln. Du är dum i huvudet om du säger att det icke finns någon Gud. Det är bara att se på denna skola. Det är bara att se på den där sluttningen där det står något fult tält. Det är bara att se upp på himlakropparna. Så måste man konstatera att det finns en skapare. Vem har gjort allt detta? Men den moderna människan, den vill ursäkta sin vantro med att det finns ju ingen Gud. Och så säger hon istället, ja, det har alltid funnits. Kanske inte så här. Det har utvecklats fram till att bli så här under miljoner och miljoner år. Men någonting har alltid funnits. Och sen om man pressar den personen och säger, ja, men innan någonting fanns, vad var det då? Ja, då var det någonting annat, fast det var lite mindre. Ja, men innan detta andra fanns som var lite mindre, vad fanns det då? Ja, då var det åter någonting annat, fast det var ännu mindre. Och så till slut säger man att det enda som fanns, det var en buljong som exploderade. Och så frågar man, vad fanns före buljongen som exploderade? Ja, då fanns det vissa aminosyror. Jaha, och vad fanns det före dem då? Ja, det ska vi inte prata om det. Det är ett svårt problem. Vetenskapen arbetar. Nå, detta tänkande, det smittar av sig. Och därför har bibelforskare lanserat den tanken att vi ska inte översätta Bibelns första ord så här: i begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden, som det står. Kort och gott, punkt. För då var det ju en början. En bestämd början före vilken ingenting fanns av det skapade. Endast Gud fanns. Och så startade, så började. Så skapar Gud himlarna och jorden. Och så får vi veta i de följande verserna hur han då steg för steg under 6 dagar ser till att skapelsen får de ordningar och den form som det alltjämt har. Allt efter sina bestämda sorter och slag. Då har man lanserat tanken att vi kan nog översätta så att det inte behövde ha varit ingenting före någonting. Vi kan översätta så att vi kan förneka tanken på en creatio ex nihilo, en skapelse av intet. För det är ju besvärande. Och vi får räkna med att det fanns någon form av materia hela tiden. Och då har man lanserat en översättning att vi översätter med tidsord. Och så säger vi, när Gud började att skapa himmel och jord, då så var det på ett visst sätt. Nämligen ödsligt och tomt och mörkt. Den tanken har också påverkat dessa fromma män. Och så översätter man så här: när Gud började skapa himlen och jorden, var jorden först ett formlöst kaos. När Gud började skapa himlen och jorden, då var jorden där redan, men den var ju inte riktigt färdig. Den var ett formlöst kaos. Men så står det ju inte. Hur kan man då skriva det? Jag tror inte det är för att man vill medvetet förfalska, utan det är att man omedvetet är påverkad av en tidsanda och en bibelkritik som är som en surdeg, som tränger in och påverkar. Och det är ju så att de flesta mera lärda män måste ju genomgå moderna universitet för att bli någonting. Och då påverkas man. En annan påverkan kommer in i det följande när man tänker, det står ju här att Gud gjorde ju faktiskt detta på 6 dagar. Ja, men det är ju orimligt. Man kan ju inte bygga en skola på 6 dagar. Då förstår ju var och en att då kan man ju inte bygga hela universum på 6 dagar. Skulle det ta 6 dagar att bygga denna skolsal så får vi ändå räkna med miljoner år innan vi har alla nebulusorna klara. Vi får ligga i och ha stora insamlingar och mycket arbete för att klara av det. Och vi måste vara många, oändligt många, med oändligt stora kraftresurser. Alltså kan vi inte acceptera att det här skedde på 6 dagar. Vi ska ju utgå ifrån erfarenheter. Och vi ser oss omkring och vi registrerar hur lång tid saker och ting tar. Och då måste vi ändå räkna med att även om det är en stor Gud bakom så måste han ha använt sig av långa, långa tidsperioder. Så ser vi då i denna översättning att när man har skrivit det blev afton och det blev morgon. Den tredje dagen, den fjärde dagen, den femte dagen och så vidare. Då står det i en förklarande not. Det blev kväll och det blev morgon, den femte tidsperioden. Det blev kväll och det blev morgon, den sjätte tidsperioden. Var har man fått det ifrån? Ja, det förstår vi. Vi ser alltså hur tankar som inte finns i texten påverkar. Och kommer vi längre fram till andra kapitlet så talas det ju där om kunskapens träd på gott och ont. Då vill vi ju förstå, vad menas? Och då har man kommit på en väldigt klyftig tanke här att kunskapens träd på gott och ont, det måste nog mena samvetet. Och därför översätter man, mitt i trädgården planterade han livets träd. Och samvetets träd som ger kunskap om gott och ont. Och då börjar man ju undra varför vill inte Gud att vi ska följa samvetet då? Nej, det kan han ju inte vilja för han förbjuder en ju att ta av samvetets träd på gott och ont. Det vill säga, han uppmanar oss till att trotsa samvetets dom. För att det står så här längre fram. Men Herren Gud gav mannen den här varningen. Du får äta av vilken frukt som helst i trädgården. Utom av den från samvetets träd. För den frukten kommer att öppna dina ögon. Så att du blir vaken över vad som är rätt och orätt, gott och ont. Ja, men det vore väl bra. Det borde ju ha stått tvärtom. Du ska äta av samvetets träd på gott och ont. Så att dina ögon öppnas och du blir vaken över vad som är rätt och orätt, gott och ont. Men nu står det alltså tvärtom. Och varför har det blivit så tokigt? Jo, därför att man har petat in tanken att kunskapens träd på gott och ont, det ska betyda samvetets träd. Var har man fått det ifrån? Ja, det vet jag inte. Men så går det när man försöker med saker och ting. Som man inte hämtar ifrån texten utan från sitt eget förnuft eller ifrån tidsandan. Och jag hinner kanske ge ytterligare något exempel i det här sammanhanget. Enligt tidsandan så måste det ha gått många långa tidsperioder innan människan skapades. Miljoner, 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 miljoner år. Innan det var dags att skapa någon människa. Det vill säga innan människan själv utvecklades fram ur en rad förstadier. Och så småningom från primaterna. Det vill säga från ekorrar och så småningom småapor och så småningom schimpanser och sådant. För att då försöka få en harmoni mellan Bibelns ord och denna tanke. Så gör man en liten obetydlig tillägg. När man ska översätta andra kapitlets sjunde vers, där står det kort och gott: och Gud formade av stoft från jorden människan. Då petar man bara in på det här viset och säger: tiden kom när Herren formade en mans kropp av markens jord, och så vidare. Tiden kom, det vill säga alla upplysta människor vet ju att den tiden kom efter miljoner, miljoner år. Tiden kom sen så småningom. Ja, dessa exempel får nu räcka för denna första lektion. Och så får vi fortsätta efter en paus och titta på några andra viktiga ting i detta ämne.